Ja, när jag gifte mig 1967 så innebar det att jag inte kunde få studiemedel. Men min man kunde få ett hemmamakeavdrag. För om jag var gift så inkomstprövades det mot min mans inkomst och han hade arbete. Alltså fick jag inga studiemedel. Och när jag sen födde barn så fick jag en peng ett för allt. Jag tror att det var 1070 kronor. Jag vet i alla fall att det räckte till en tvättmaskin. Och det var hela ersättningen för föräldraledigheten.
Ja, historien bär med sig mycket och påverkar oss såklart i hur jämställdheten ser ut idag. Jag tror mycket på att använda just kunskap för att skapa förändring. Både för mig själv men också för andra. Om vi förstår och lär oss mer om historien och strukturen så kan vi också hitta sätt att förändra. Därför är jag enormt glad att Agneta Stark ville gästa podden. Hon har varit en aktiv genusforskare och samhällsdebattör som sysslat med feministisk ekonomi sedan 40 år tillbaka. Hon är dessutom den första kvinnan som disputerade inom företagsekonomi från Stockholms universitet. Och det är historiskt bara det, enligt mig. I det här avsnittet reder vi ut begrepp som disponibla inkomster och löneskillnader och vi pratar om varför skillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är så stora. Hur påverkar allt det här vår livslånga ekonomi och vad kan vi göra åt det? Ja, det är ett avsnitt fyllt av kunskap och nya perspektiv. Innan vi drar igång avsnittet vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för oss att hela tiden lära oss nya saker. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Agneta Stark. Men vi säger hej och varmt välkommen till Agneta Stark.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här idag. Du är väl lite av en feministisk ikon, vad skulle jag vilja säga. Har jag fel?
Det har jag. Det kan inte jag bedöma. Det är din sak och andras. Jag är jag inifrån mig och det är alldeles lagom.
Det var jättefint. Jag tyckte det var kul för Ulrika Sedell när vi mötte henne här i dörren. Sa hon, jag vet ju vem du är. Så. Ja. Jättekul att ha dig här. Du har ju haft en betydande röst för feministisk ekonomi framförallt.
Ja, jag har hållit på i många år och på olika områden.
Ja, det är jättehäftigt. Och vi träffades ju med Fredrika Bremer-förbundet.
Och Fredrika Bremer-förbundet är ju också så roligt. För det är Fredrika Bremer, 1800-tal.
Ja.
Och så har de hållit på sedan dess.
Ja.
Och vi är inte framme än. Och det blir vi nog inte heller lika lite som man kan säga, ja, nu var demokratin klar.
Nej, precis.
Så kan man säga att ja, nu är jämställdheten fixad i alla aspekter.
Vad har hänt sedan 1800-talet? Nej, skoja. Jo, kvinnor har fått rösträtt då.
Kvinnor har inte fått rösträtt. Kvinnor har fightat sig till och varit otrevliga till och envisats med och erövrat rösträtt.
Ja, det är superhäftigt. Och du har ju varit med i många skeden av jämställdhetsarbetet. Jag är ju relativt ny i det här liksom. Men du har ju varit med i många, många år. Eller hur?
Ja, väldigt tidigt i livet.
Ja.
Och sen har jag envist hållit på fastän med olika aspekter. Så det har varit nya saker som jag har lärt mig.
Mm.
Ofta och länge. Mm. Ibland mot min vilja. Ibland bara för att jag har blivit så fruktansvärt arg.
Mm. Ja, och det blir man ju när man jobbar med de här frågorna. Det är nästan oundvikligt att bli arg, tänker jag. Eller vad tänker du?
Ja, när jag gifte mig 1967 så innebar det att jag inte kunde få studiemedel. Men min man kunde få ett hemmamakeavdrag. Oh. För om jag var gift så inkomstprövades det mot min mans inkomst och han hade arbete. Alltså fick jag inga studiemedel. Mm. Och när jag sen födde barn så fick jag en peng ett för allt. Jag tror att det var 1070 kronor. Jag vet i alla fall att det räckte till en tvättmaskin. Och det var hela ersättningen för föräldraledigheten.
Åh, herregud. Ja.
Och det är Jag menar, jag är ju inte riktigt, jag har ju inte varit med och knackat på runsten riktigt.
Nej.
Men det här var alltså kring 1970. Först 1973 så delades så att även gifta kvinnor hade sin egen ekonomi och bara bedömdes mot sig själv. Mm. Och inte med att maken fick ett skatteavdrag.
Mm.
Det där var inget bra. Det äktenskapet gick i bitar. Och det, där spelade ekonomin i efterhand sett en viktig roll.
Ja, visst var det liksom under längre tid också som man höll, nu kommer inte jag ihåg exakta årtal, men man stängde ju ute kvinnor från utbildningar och, eller hur, och det var lagligt att sparka kvinnor som fick gifte sig och skaffade barn och sådär.
Ja, fast det tog man i Sverige i tur med rätt bra, för det gjorde man redan på 30-talet. Under de här svåra åren på 30-talet, arbetslösheten var skyhög. Extremhögern började visa sig. I många länder så lagstiftade man mot att gifta kvinnor fick arbeta. En kvinna som gifte sig blev av med jobbet. Och det här hade varit uppe i riksdagen redan på 1920-talet. Det kallades för dubbeltjänst. Mm. Att både man och hustru fick ha jobb. Och det var de, särskilt unga män, som motionerade om att där skulle man införa i Sverige. Och där var faktiskt Alva Myrdal drivande. För hon hade en kommission som undersökte gifta kvinnors förhållande i arbetslivet. Och hon reste runt och frågade arbetsgivare. Och eftersom hon kunde stenografera så finns alla hennes intervjuer kvar ord för ord för den som kan läsa stenografi i arkiven idag.
Oj, oj, oj.
Och hon reste runt till arbetsgivare och frågade hur är det nu med gifta kvinnor och arbete? Och många sa, till exempel skofabrikörer och textilfabriksägare, sa vi kan inte klara oss utan de gifta kvinnorna. För de kommer på måndagmorgnarna också och de är nyktra hela tiden.
Ja.
Så att i Sverige blev det istället förbjudet att avskeda en kvinna som gifte sig eller fick barn.
Mm.
Precis motsatt väg.
Mm. Ja, det
och det var
häftigt.
Bra gjort av den kommissionen. Och hon kunde arbeta med, tillsammans med arbetsgivarna som inte alls ville bli av med de gifta kvinnorna som de hade anställda.
Mm. Nej, alltså, och vi ska ju prata mer om feminismen och jämställdhetens historia. För du är ju som ett uppslagsverk.
Jag känner mig lite som ett uppslagsverk.
Ja, men det är jätteintressant. För här pratar vi mycket om liksom nutid. Mm. Sådär. Men det är också så otroligt viktigt att få sig någon typ av bakgrundskoll, tänker jag. Mm. På hur har historien sett ut?
Mm.
För då kan man också få lite mer förståelse för varför det är svårt idag. Här pratar vi till exempel mycket om karriär och sådär och att ta sig fram som kvinna i näringslivet. Att det inte alltid är helt lätt. Och mycket av det kommer ju från historien, tänker jag.
Ja, fast inte bara. Jag menar, de som nu arbetar mot utan att se att de gör det eller tro att de gör det, de tänker ju inte, här står jag på stadig historisk grund.
Nej.
Utan de liksom känner lite grann i magen eller lyssnar på någonting de har hört eller tänkt eller så. Mm. Men vi kan ju visa att det är inget nytt och originellt att arbeta mot jämställdhet. Motarbetet har en väldigt lång historia, det också. Och ibland blir ju det lite småkul när man kan säga, intressant argument, det framfördes förra gången ungefär 1936. Mer originell än så är du inte.
Nej, men precis. Nej, men för jag tänker att kunskapsbristen är väldigt stor när det kommer till de här frågorna. Det är i alla fall min erfarenhet. Och att det kan hjälpa en, de som lyssnar här som liksom är intresserade av jämställdhet och intresserade av att ta sig fram i livet som kvinna och inte behöva anpassa sig. Om man liksom har kunskap i ryggen så tänker jag att det är otroligt användbart, förstår du?
Ja, dels så kan man nog bli arg lite raskare. Man sitter liksom inte och låter det gå så jättelångt innan man blir arg.
Nej.
Och sen kan man ju hämta inspiration från de som har gått före och faktiskt kommit igenom en hel massa barriärer.
Mm.
Men det görs bra saker idag också. Det gör det verkligen.
Ja, gud ja. Det håller jag med om. Verkligen. Men nu kommer vi direkt in på kunskapsspåret här. Ja. Men jag tänker att vi måste ju få veta mer om dig, Agneta. För att du, alltså gästerna här brukar få inleda med att presentera sig själva och liksom säga, vem är man? Var kommer man ifrån? Vad gör man? Så att vi liksom vet vem du är innan vi dyker rätt in i hela.
Det där är ingen lätt fråga.
Nej.
Det tycker säkert fler än jag som ska svara på den.
Ja.
Men jag har varit kunskapsintresserad. Jag har velat veta saker. Min omgivning sa när jag var mycket liten att hon frågar jämt.
Ja.
Och det gjorde jag.
Ja.
Jag ville veta allt.
Mm.
Så jag hade en mormor som var mycket tålmodig. Så hon svarade på vad det stod på alla skyltar på Gärdet i Stockholm där jag växte upp.
Mm.
Garage. Mm. Mat. Så när jag var 4 år så kunde jag läsa.
Ja.
Och då behövde jag inte vänta på att vuxna skulle läsa för mig. Och det var en stor befrielse. Mm. Så sen läste jag.
Mm.
Och jag läste naturligtvis barnböcker. Och så hade vi ett bibliotek snett över gatan. Och där fick man låna 3 barnböcker. Men om man kunde låna på vuxenavdelningen så fick man låna flera. Och då gällde det då innan jag började skolan att kunna snika sig in på vuxenavdelningen. Det var inte alldeles enkelt.
Nej.
Men emellanåt så gick det så jag kunde få låna hem många böcker. Och så läste jag.
Mm.
Och sen hade jag en farfar som inte begrep sig på barn. Och det var min smala lycka.
Mm.
För att han pratade med mig om sånt som han tyckte var intressant. Och han var väldigt intresserad av klassisk historia. Så han lånade mig en svensk översättning av romerska rikets nedgång och fall när jag var 6 år. Mm. Så han läste den här, den är bra. Så då gjorde jag det och så pratade vi om det.
Hur gammal var du då?
6 år.
Ja, 6 år.
Och var innan jag började skolan.
Ja.
Så sen var det ju väldigt tråkigt att börja skolan eftersom då hade man en idé om att den som kunde läsa skulle inte få läsa annat utan sitta och följa med, som det hette.
Mm.
Det vill säga jag lärde mig ingenting under de första åren i skolan, eftersom jag redan kunde det där. Och mm. satt. Det var för att jag inte skulle tro att jag var särskild.
Nej.
Men det korkade var ju att jag insåg hur särskilt jag kunde i alla fall.
Mm.
När andra satt och trälade med mor är rar. Och jag läste lärarhandledningen längst bak i den där boken.
Mm.
För jag fick inte läsa något annat. Och det där gjort att jag läser allt. Jag tjuvläste och vid bordet som barn så läste jag texten, innehållsförteckning på marmeladburken och så.
Ja.
Bara för att få läsa.
Intressant intresse ändå. Det måste ha gett dig mycket i livet.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Och sen var jag väldigt bra i skolan.
Mm.
Och bredvid det så har jag ägnat mig åt musik.
Mm.
Pianospel och sen körsång. Och det körsången än idag. Jag har sjungit i samma kör i 50 år. Med ett 20-årigt uppehåll när jag jobbade som rektor och resande forskare. För då kunde jag inte vara på en och samma plats varje tisdag.
Nej.
Men sen dess. Och det betyder otroligt mycket för mig. Det betyder också att jag har nära vänner som jag har träffat en gång i veckan i 50 år.
Mm. Det är ju fantastiskt.
Och det är väldigt roligt för vi har haft olika öden. Vi har inte alla stått nära varandra hela tiden men vi känner varandra.
Mm.
Vi har rest i olika länder och haft körframträdanden och varit magsjuka och upp och sjunga och sådär tillsammans.
Ja.
Vi känner varandra rejält.
Mm.
Och det är fint.
Mm. Sådana vänskaper håller ju. Som säger, musik binder samman människor. Eller? Det var det du tänkte säga,
ja,
kanske?
Ja. Och också nu under pandemin så har en grupp som vi åt före körrepetitionen tillsammans i slutet på 70-talet och några år in på 80-talet. Så att en lagade middag och så kom alla dit åt och sen gick vi till körrepetitionen. Och vi träffas nu varannan onsdag mellan 4:30 och 5:30 på Zoom.
Mm.
Och pratar om böcker och musik eller vad vi råkar tänka på eller något som har hänt.
Mm. Fantastiskt.
Så det här med att långa vänskaper, det är viktigt.
Mm. Otroligt viktigt. Relationerna vi har påverkar oss ju jättemycket i självkänsla överlag, liksom också om människor.
Ja, och vi har också haft något gemensamt. Det har inte bara varit för att träffas och trivas, utan det har varit dikttolkningar av texter eller klassiska texter. Kärleksdikter från romartiden eller alldeles ny lyrik och allting däremellan. Eller när man gör Matteuspassionen, vad betyder texterna i Bibeln och hur är de tolkade i Tyskland på Bachs tid?
Mm.
Och så är det någon som är specialist på det och någon annan som är bra på konsthistoria och någon tredje som vet någonting om planeter och kan förklara när de dyker upp i sammanhanget varför de gör det och talmystik och allt möjligt.
Där är ju nyfikenhet otroligt viktigt. Alltså att utforska perspektiv och lära sig och när man omger sig med människor på det sättet.
Och vilja veta.
Ja. Och den har du haft med dig hela livet, eller?
Ja, det har jag. Så jag läste, jag gick i flickskola.
Mm.
Och sen läste jag latin och grekiska på gymnasiet.
Mm.
Och tog studenten Och sen läste jag juridik. Men redan efter ett år så insåg jag att jag måste läsa ekonomi också. Mm. För jag ville veta hur juridiken såg ut inuti, så att säga. Mm. Varför fanns vissa lagar och inte andra lagar?
Mm.
Varför fanns det så himla mycket lagar och lagtolkningar om människors agerande, om det handlade om viss typ av våld?
Mm.
Till exempel slagsmål ute på gatan mellan vuxna män.
Mm.
Men det fanns ingenting om slagsmål, om man ska kalla det så, i hemmen. För det här var, jag läste juridik mellan 66 och 70. Det fanns ingen konsumentlagstiftning.
Mm.
Det fanns väldigt lite om misshandel i hemmet.
Mm.
Ingenting om misshandel av barn. Man fick slå små barn i Sverige fram till 1978.
Barnaga, ja.
Mm. Mm. Och 1966, vill jag minnas, så förbjöds våldtäkt inom äktenskapet. Men 1984 kom första rättsfallet. Så det var väldigt mycket som var konstigt och jag ville veta varför.
Mm.
Så gick jag på Handelshögskolan och läste en ekonomexamen. Och därifrån rekryterades jag till Stockholms universitet och sen disputerade jag i företagsekonomi där. Och då var jag första kvinna i Stockholm, vid Stockholms universitet, som disputerade i företagsekonomi.
Är det sant?
Ja, visst. Och det fanns jättemycket studenter.
Mm.
Men det var 1978. Mm. Jag tycker det är sent och jag tycker det är jättekonstigt.
Det är ju historiskt,
ja,
att du är första kvinnan som disputerar inom företagsekonomi.
Nej, inte inom företagsekonomi, nej, helt och hållet, men vid Stockholms universitet.
Ja, okay, ja. Mm. Det är ju, nej, inte överlag kanske. Mm.
Men Stockholms universitet är ett stort ställe.
Ja, det är ju historiskt.
Ja.
Har du fått någon utmärkelse för det? Eller?
jag fick ju doktorsexamen.
Ja.
Det fick jag. För den hade jag ju erlagt då.
Ja. Ja, det är ju fantastiskt coolt. Det visste jag faktiskt inte.
Och då ägnade jag mig åt redovisningsteori, som jag tycker fortfarande är väldigt intressant.
Mm.
Men under 80-talet så vridde jag mig mer över mot dels det vi då kallade kvinnor och ekonomi, men som så småningom är genusekonomi eller feministisk ekonomi.
Mm.
Där har jag också varit ganska ensam. Det fanns inte några som forskade på det. Det var ganska svårt att få folk att förstå att det var viktigt. Däremot så var det väldigt lätt att få människor runt om i Sverige att begripa att det var viktigt.
Mm.
För jag var ute och föreläste bland annat i sparbankernas regi.
Mm.
Så handlade det om kvinnor och ekonomi. Och det var, jag har föreläst i kanske 100 av Sveriges kommuner, gott och väl i alla fall.
Mm.
Och då var det vanligaste var att det kom massor med kvinnor. Och så sa de, jag kan ingenting om ekonomi. Jag förstår ingenting om ekonomi.
Nej.
Och det var ju inte sant.
Nej.
Det var inte ett dugg sant. Nej, jag kan inte någonting om matematik. Ja, du sitter där och stickar. Hur gör du när du ändrar ett stickmönster i storlek? Ja, men då räknar jag upp det eller räknar ner det. Ja, och kan du tippa? Ja, visst. Eller räkna om recept eller någonting sånt. Det var ju inga problem. Men matte kunde hon inte då.
Mm.
Så det har jag ägnat mig åt, åtminstone sedan tidigt 80-tal.
Mm.
Att visa att ekonomi, det är liksom inte frågan om den högre matematiken. Däremot så är det frågan om ett systematiskt sätt att tänka på sånt det är ont om.
Mm. Ja, det här är ett spår som vi ska prata mycket om. Och det var också en fråga från min sponsor Excitec.
Mm.
Alltså, vad är... Om vi ska liksom definiera feministisk ekonomi och varför det är viktigt. Kan vi liksom bara lägga, nu har du pratat lite om det, men lägga den grunden på något sätt. Vad är det egentligen?
Det är ekonomi som utgår från att det bland annat finns kvinnor och män. Och som tar med bådas livsförhållande, livsmöjligheter.
Mm.
Sådana de faktiskt är när man talar om ekonomi. Det är... Så enkelt och så självklart som man skulle inte behöva förklara det överhuvudtaget.
Nej, jag förstår det.
Men jag kan börja långt bak i historien. Adam Smith, 1700-tal.
Mm.
En skotte som bodde hemma hos mamma hela livet. Och som också hade en litet kul drag. Han propagerade för frihandel.
Mm.
Men han var hela livet anställd som tulltjänsteman.
Okej.
Okay. Så att han hade liksom sitt på det torra hur det än blev.
Mm.
Nåja. Han skriver i alla fall
att,
att det är inte på grund av slaktaren, bagaren och bryggarens godhet och generositet som din middag kommer på bordet. Det är på grund av slaktaren, bagarens och bryggarens upplysta egenintresse.
Mm.
Och tidigt 90-tal så fanns det en fransk-kanadensisk, fantastiskt begåvad ekonom som hette Michel Pujol. Hon dog alldeles för tidigt.
Mm.
Som sa, nej, det är inte på grund av bagarens, bryggarens och slaktarens upplysta egenintresse som din middag hamnar på bordet. Det är på grund av en kvinnas oavlönade arbete som de där råvarorna blir till den middag som du kan äta på ditt middagsbord.
Mm. Man liksom glömde det steget.
Redan Adam Smith glömde att det är liksom inte ett köttstycke från slaktaren som man sätter tänderna i, utan det är en köttgryta eller en pudding eller en stek eller vad man nu lagade i Skottland.
Mm.
Och på den vägen är det. Man har ofta gjort särskilda undantag för att kvinnor inte skulle behandlas jämställt i ekonomin. Och jag vill berätta lite om slutet på 1800-talet. Då kom man fram till att vad en människa skulle ha i lön, det skulle avgöras av produktiviteten, hur mycket man producerade.
Mm.
Och det kallades för marginalproduktivitet, värdet av det sista, de sista sakerna man gjorde på dagen. Och då var de som förespråkade det där tvungna att säga, men det här kan ju inte gälla kvinnor. Varför då? Jo, då skulle kvinnorna få alldeles för mycket betalt för deras arbete. Värdet av deras produktion var ju lika hög som männens. Om kvinnorna fick så höga löner så skulle de ju inte vara hemma och ta hand om det uppväxande släktet. Så då skulle samhället gå i bitar. Så därför så skulle man gå tillbaka till det äldre sättet att se på lön. Nämligen att den som arbetade borde få så mycket så att den klarade sitt uppehälle. Det var alltså vad den arbetande behövde som skulle gälla för kvinnor. Medan vad produktionen var värd som skulle gälla för män. Och det är ju en logisk vurpa i den högre skolan. Och då är det alltså, feministiska ekonomer letar rätt på det där, plockar isär det och säger, så kan det inte riktigt vara.
Mm.
Och så finns det ett jätteintressant exempel i Sverige. När folkskolan öppnade, mitten på 1800-talet, så fick först bara män undervisa. Men alla skulle ju gå i skolan, både pojkar och flickor. Och det fanns inte lärare så det räckte. Och då blev kvinnor också anställda som lärare för de yngre barnen. Och de hade lika lön. Kvinnor och män hade lika lön. Och det hade de fram till någon gång på 1910-talet. När riksdagen debatterade, var det verkligen rimligt att kvinnor hade lika mycket lön? För då skulle det nog bli svårt att rekrytera män till läraryrket. Så då bestämde riksdagen i ett riksdagsbeslut att män skulle mer ha mer betalt än kvinnor som lärare.
Det är helt otroligt.
Och i den debatten så sades det bland annat, ja, och vad skulle kvinnorna göra med alla de där pengarna? Skulle de ha tvårumslägenhet och hushållerska kanske? Mm.
Det är ju en sån konstig människosyn.
Ja, och sen infördes den principiella likalönen igen i slutet på 30-talet. Men den verkliga likalönen är vi kanske i närheten av idag. Men det är fortfarande så att språklärare och fysiklärare har haft olika löner. Där de områden som har förknippats med kvinnor har haft lägre betalt. För att inte tala om hemkunskapslärare.
Ja, för kvinnor tjänar ju mindre än män fortfarande, fast det är 2021.
Ja.
Ja.
Ja, och det är alltså mer än 100 år sedan som man införde den där särskilda lägre lärarlönen. Men det har alltså stått, det är inte så att man har sett neutralt förr och det är vi som bråkar nu.
Nej.
Utan vi har packat upp alla olikheter som har funnits eller införts och som har betraktats som alldeles självklara.
Mm. Och det är därför vi behöver feministisk ekonomi.
Ja.
Ja,
men sen också, om vi tar pandemin nu för att verkligen hoppa in i nutiden. Så har det över hela världen visat sig att de yrken som verkligen måste skötas för att ett samhälle ska funka varje dag.
Mm.
De är ofta lågbetalda. Och de är oproportionerligt utförda av kvinnor.
Mm.
Och det gäller över hela världen. Det är inte något särskilt för Sverige. Lite mindre i Sverige. Det är likadant precis överallt.
Mm.
Och de är också yrken som har ofta lagts ut på entreprenad. Och prispressats. Vilket betyder att de yrkena inte har hängt med upp i löner tillsammans med andra yrken.
Mm. Ja, men som typ sjuksköterska, och så hyr man in en sjuksköterska från ett bemanningsföretag. Är det så du menar till exempel?
Nej, det är att man lägger ut städningen av sjukhuset på ett städföretag. Och sen så får olika städföretag tävla. Och den som gör det billigast får jobbet. Mm. Och då anställer den folk som då ska ha löner som går att fungera inom det avtalet. Och nästa gång kanske man sänker ersättningen ytterligare. Och antingen ska de då som städar städa större ytor eller ha mindre betalt på något annat sätt.
Ja, så håller man ner priserna och så får man aldrig upp lönerna.
Ja, så är det i väldigt många länder.
Mm.
Inte konstigt, men nu när ekonomin är knal efter pandemin, därför att det är mycket som måste tas igen, så finns det risk att just de som har haft låga löner och slitit extra hårt kommer att få ännu lite lägre löner och slita ännu lite mera för att hinna i kapp. Och det här är både kvinnor och män, ofta med kort utbildning. Och sen har det betraktats som enkla jobb tills det visar sig att det inte alls enkla jobb. De är komplicerade. Till exempel en som arbetar i hemtjänsten som ska försöka få en orolig människa med en demenssjukdom att äta sin gröt och få den att förstå att nu är det morgon, så nu är det dags att gå upp. Men mitt i natten är det då inte. Det är inget okomplicerat arbete. Det kräver väldigt mycket handlag. Mm. Om man dessutom då är jagad av tid. Och vet jag att jag har 16 minuter för det här. Samtidigt som man inte får visa att man är jäktad. Då är det ett komplicerat arbete. Men så här är det över hela världen.
Mm.
Och när man då ger regler för arbeta hemma om du kan, alla ska arbeta hemma. De som vårdar kan inte, de som transporterar sopor kan inte, de som plockar varor i butiker kan inte, de som sköter posten kan inte. Och då har det varit väldigt dåligt med vettiga smittskyddsregler för de som måste åka till jobbet, som måste åka kommunalt därför att de har inte bil. De har konstiga, med kontorstiders sätt att se så har de konstig arbetstid. Börjar tidigt eller slutar sent. Om man då ser på könsföreställningarna så blir väldigt mycket tydligare. Och man ser att man borde ha haft andra regler redan från början.
Mm.
Du som kan och har ett yrke som tillåter det ska jobba hemifrån. Och du som inte kan, för dig har vi tänkt så här. Den här är den skyddsutrustning du ska ha. Både för mans och kvinno normalstorlekar. Eller för stora och små människor. Allt från plasthandskar och skyddsvisir till vad det nu kan vara.
Mm.
Och så har det inte varit. Det har kommit efterhand.
Mm. Då blir det också en jämställdhetsfråga.
Men... Ja. Mm. Men jag ska också ta ett annat exempel som gör mig väldigt upprörd. Och det är... Vilken sjukvård kan vänta till sen?
Nej.
Vilken kan skjutas upp?
Mm.
Och då har det i många länder, inte i Sverige gudskelov, men i många länder så har abort betraktats som någonting som kan vänta. Som, eller rättare sagt, som inte är akut.
Ja.
Och det betyder ju om den inte är akut så blir aborten omöjlig.
Mm.
Och det finns alltså möjligheten att få abort för den kvinna som önskar en sån. Tas bort, inte genom lagen utan genom någonting sånt som, nu har vi räknat upp akutsjukvården här. Abort är inte akut så det får vänta. Och det kan ju inte vänta.
Nej, det kan ju inte. Inte över en viss tid i alla fall.
Nej, väldigt kort tid. Man kan definitivt inte göra det nästa år.
Nej. Nej, det går ju inte. Då är det ju kört.
Ja, visst.
Då har det ju bebisen kommit.
Ja.
Men jag vill backa tillbaks bandet lite till. Hur hamnade du på det här spåret? Om vi backar tillbaks till Agneta. Liksom. Hur kommer det sig att du började bli så intresserad av just feministisk ekonomi? För det har ju liksom varit din passion genom livet på något sätt.
Jag gick i en skola som hade fullt av feministiska lärare.
Okej. Okay. Vilken var det?
Nya elementarskolan för flickor.
Ah, okay.
Hette den. Och var startad av en av de första... Anna Ahlström, en av de första kvinnliga doktorerna i franska i landet.
Mm.
Hon var en av pionjärerna.
Mm.
Och det var Sveriges enda flickskola som inte hade skolkök.
Nej.
Hon tyckte att det var mycket viktigare med rejäla laboratorier för fysik och kemi.
Mm.
Och så hade jag Dagmar Lange som lärare i svenska. Och jag hade många inspirerande lärare. Och så var det bara flickor där så länge jag gick där. Sen blev det så småningom en samskola och nu finns inte den skolan längre. Och sen när jag började på universitetet och läste juridik så tittade jag mig omkring i föreläsningssalen och började föra statistik. Då var vi 5% kvinnor.
Mm.
Så jag var alltid en minoritet.
Ja.
Och det går inte att bortse från det. Om någon ville ställa en fråga så var det ju väldigt lätt att från seminarielisterna hitta vem som just jag var, eftersom jag var en av två eller tre kvinnor i rummet. Och sen blev jag utsatt för direkt diskriminering också av några obehagliga professorer som i muntliga tentamina var helt förskräckliga och gav mig 4 gånger så svåra frågor. Och, ja.
De gjorde det systematiskt alltså?
Ja,
eller medvetet, eller?
Fröken kanske har haft anledning att fundera över det här när det handlade om, har föräldrar rätt att ge söner och döttrar olika mycket i arv?
Ja.
Och så fick jag frågorna om just det, och fröken har kanske haft anledning att fundera. Mm. Och när jag sen skulle skriva i tentamens bok så stod han sig för pannan och skrek högt: herregud människa, är ni gift också?
Mm.
Ja, jag var gift också, vad det nu var för någonting.
Mm.
Så det där intresset var, det kom från skolan, det fortsatte sen. Och likaså när jag sen ägnade mig på Handelshögskolan och området redovisning och finansiering, så var det ungefär lika många. Det var en 6-8% kvinnor. Kvinnorna läste huvudsakligen personalfrågor och marknadsföring. Och jag läste redovisning och finansiering.
Mm. Och du sa att du drog parallellen från juridiken om brott. Att du liksom ville få in ekonomin i det.
Mm.
Och att det, visst var det relaterat väldigt mycket till liksom brott mot kvinnor alltså.
Ja, men det var också, det fanns hur mycket, när företag köpte saker av varandra så fanns det hur mycket regler som helst. I hur mycket lagar som helst. Något som jag kommer ihåg särskilt tydligt är, om ett företag köper transporter av ett annat företag, en, låt oss säga en maskin som transporteras på båt, lyfts med lyftkran, ska svängas in på kajen, men de tappar den och tappar den i sjön mellan fartyget och kajen, så finns det väldigt mycket regler för den saken och hur det ska lösas och vem som är ansvarig för vad. Men om jag som enskild individ går in och köpte i en affär, så betraktades jag med ungefär samma regelverk som ett företag.
Mm.
Och jag borde ha satt mig in i väldigt mycket för att kunna klaga på någonting.
Mm.
Sen kom konsumentlagstiftningen under 70-talet. Och den var helt avgörande, för den utgick från att kunder, enskilda personer och företag är väldigt olika.
Mm.
Och hur de har med varandra att göra ska regleras med hänsyn till det.
Mm.
Så kom alltså arbetsrätt, som var väldigt illa utvecklad innan. Familjerätten ändrades. Mm. Konsumenträtten kom till. Miljörätten började också komma. Så det var helt nya områden.
Men hur hänger liksom kvinnors rättigheter kopplat till alltså lag och sådär? Hur går det ihop med ekonomi? Förstår
det har du? Det ju alltid gjort.
Ja.
Från det, hur ser skilsmässorätten ut?
Ja.
Hur delar man på ett bo? Mm. Vem ärver?
Mm.
Hela familjerätten är ju knökfull.
Mm.
Men också förbud mot diskriminering. Det var ganska svaga förbud, men det fanns ändå. Vad är det som är grund för diskriminering?
Mm.
Kan man klaga på sin lön? Hur ser arbetsrätten ut inom olika områden? Den eviga invändningen när kvinnor ville börja jobba inom nya området på 70-talet som levde kvar, åtminstone in på 90-talet, är: nej, vi har inga omklädningsrum.
Nej.
Okay.
Det var ju modernt.
Ja, men det fanns då också.
Ja.
Kan man då säga att de måste bygga omklädningsrum, eller är att företaget inte har omklädningsrum ett lagligt skäl att säga nej till någon som har de formella och reella kompetenserna som behövs?
Mm. Och det där är ju så sjukt svårt att ha koll på, tänker jag. Jag tänker det finns, om vi ska prata om ett spår, så är det så otroligt många kvinnor idag som till exempel sitter fast i relationer för att man inte kan lämna. Liksom.
Mm.
Och då måste man ha koll på. Det är mycket på grund av ekonomi och också juridik, tänker jag, att det hänger ihop.
Ja.
Varför? Alltså för det känns som att det är, eller det är så att det är mycket svårare för kvinnor att lämna relationer.
Ja, och jag vet inte hur det ser ut nu, men under lång tid var det ändå kvinnor som tog initiativ till de flesta skilsmässor.
Mm. Men hur kommer vi undan det problemet? För jag tänker att det,
Jag tror inte vi kan komma undan det problemet.
Nej.
Om vi inte ser på de grundläggande orsakerna.
Mm.
Om det är fruktansvärt svårt och dyrt att skaffa bostad.
Mm.
Kan man skriva vad man vill i lagen.
Mm.
Om att man har rätt till det ena och det andra. Om det här paret, vare sig de är heterosexuella eller något annat. Om det här paret inte har råd med varsin bostad.
Mm.
Så är de ju fast.
Jo, så är det ju. Men vad ska man ha koll på då? Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså, nej, alltså, det finns ju en massa samhällsproblem eller mellanmänskliga problem som man inte löser med varken ekonomi eller juridik. Det finns färdiga paketlösningar i juridiken.
Mm.
Och där har du ju fortfarande så är paketlösningen gifta bättre än paketlösningen sambo.
Mm.
För både när det gäller ekonomi men också när det gäller rätt till barn som finns.
Mm.
En förälder som är gift har bättre rätt till sina barn än vad en förälder som är sambo har.
Mm.
Och i praktiken så drabbar det framför allt män. Medan den ekonomiska problemen drabbar oftare kvinnor men drabbar också män.
Mm. Och vi har ju också samhälle som liksom premierar kärnfamiljen, eller hur?
Ja, det finns paketlösningar. Ja. Det finns paketlösningar som heter äktenskap.
Mm.
Och sen finns det paketlösningen föda barn, där man är gift med den andra föräldern.
Mm.
Det är paketen. Och sen uppstår det nya lösningar och då finns det väldigt dåligt med paketlösningar till barn som har sociala och biologiska föräldrar i lite andra mönster.
Mm.
Då har man försökt lappa ihop på det och det har skett gradvis genom hela mänsklighetens historia. Jag tror att det var slutet på 80-talet, tidigt 90-tal när adoptivbarn blev helt jämställda med biologiska barn när det gällde arvsrätt.
Mm.
Innan det, fanns det vissa skillnader. Så vart efter vi hittar på nya sätt eller ta en ordentlig titt på verklighetens sätt att bo ihop vuxna och barn, så kommer vi att behöva bättre paketlösningar.
Mm.
Och då får vi vara snäll och se till att juridiken uppfinner dem. Och sen måste vi också se till att ekonomin funkar.
Mm. På individ och som parnivå, eller?
Ja, eller i vilken familj det nu handlar om. Ja. Om man är fler inblandad eller inte.
Mm. Mm. Det där är ju en djungel, tänker jag. Och det är något man måste planera för, att man ska skilja sig till exempel. Alltså, eller att man ska gifta sig. Eller när man gifter sig måste man ju planera för att man skiljer sig.
När man gifter sig så ska man planera för att alla äktenskap upplöses.
Mm.
För det gör de. Min man dog 2019.
Ja.
Veckan efter så fick jag ett brev från någon myndighet där det stod den 19 maj 2019 blev du änka.
Ja.
Jag behövde inte få det brevet med den överskriften. Jag visste om det.
Mm.
Men det är klart, alltså alla äktenskap upplöses. Antingen genom att den ena dör från den andra eller att man skiljer sig.
Mm.
Det tänker man ju inte på när man är kär och lycklig och ska gifta sig och kalas. Eller om man ska smyga iväg till rådhuset.
Nej.
Men det är då man ska tänka efter.
Mm.
Det är när man är vänner och allting leker. Det är då man ska skriva de där bra, rättvisa överenskommelserna emellan sig.
Mm.
Inte när det har börjat knaka.
Mm.
Eller när någon är väldigt sjuk.
Mm. För det här är en enormt viktig fråga för att skapa jämställd ekonomi. Just det här med äktenskap och barn och kärnfamilj och så vidare. Vad är det mer för frågor vi måste prata om för att liksom skapa en jämställd ekonomi? För vi är ju långt därifrån nu.
Ja, det.
Man
måste hålla på med allting hela tiden. Mycket deppigt. Men det är faktiskt så att man måste hålla på med allting hela tiden.
Ja, för visst är det så att kvinnors disponibla inkomst är 78% av männens fortfarande. Eller det är den senaste rapporten jag har läst.
Ja, det var den 1995.
Ja, och det är den fortfarande.
Och då tittade man sig omkring och sa, vad ska vi göra åt det? Och sen satte kvinnor igång att utbilda sig och att löneförhandla och att byta bransch och att utbilda sig vidare inom sina yrken eller byta yrken.
Mm.
Göra karriär.
Mm.
Och kvinnors löneinkomster har knaprat in på avståndet till mäns löneinkomster.
Mm.
Kvinnor, framförallt genom att kvinnor arbetar
otroligt jäkla hårt. Mm.
Ja, men också att man inte arbetar deltid lika mycket eller har förlängt sin deltid.
Ja, men precis.
Och det är inte alla kvinnor eller män som kan, men många.
Mm.
Och sen tittar man vad som har hänt då när allt det här knaprandet in på avståndet har inträffat. Jo, 2018 var det exakt samma andel av kvinnors inkomster.
Mm.
Nämligen 77% av mäns disponibla inkomster.
Precis.
Och det berodde på att kapitalbeskattningen har minskat så pass. Och att män nu har mycket högre andel kapitalinkomster än vad kvinnor har.
Mm.
Så därför så har männen utan att byta bransch eller byta utbildning eller vidareutbilda sig eller anstränga sig för karriär på nya områden, har de fortfarande en högre andel.
Det är helt sjukt. Alltså så kvinnorna jobbar jättehårt och så gynnas männen av det på något sätt.
Ja, männen gynnas av saker som inte har med löneförhandlingar att göra. För det är ju ingen som har sagt, ja vi måste ändra kapitalbeskattningen. Jämställdhetsanalysen av de besluten, den är inte gjord. Och är den gjord så ligger den långt ner i någon liten konstig fil på någon undanskymd utredares gamla dator.
Mm.
Därför att där är ojämställdheten kolossalt stor.
Mm. Jag får skillnad den på disponibel säger jag, men det så heter det inte. Det heter disponibel, ja bra. Det är ju att, alltså lön är ju lön och där har ju förhållandena blivit bättre, eller hur? Det har ju ökat.
Mm.
Eller skillnaden har minskat. Men disponibel inkomst det är ju då, alltså lön och sen kapital i övrigt liksom om man äger aktier, fastigheter.
Det är lön och det är pension och det är barnbidrag och det är bostadsbidrag och det är sjukersättning. Det är allt som kommer in på kontot en gång i månaden kan man säga.
Mm. Och då är den högre för män för att de äger mer, eller?
Eller för att många fler män än kvinnor har kunnat omvandla sina löneinkomster till kapitalinkomster.
Mm.
Det gör man, det kan vara genom att äga ett litet aktiebolag som man tar in lönen i och får pengarna som utdelning istället för som lön.
Mm.
Och det har också funnits en del andra sätt att omvandla. Det där har inte diskuterats i könstermer, åtminstone inte. Jag har ganska uppmärksamma öron. Men jag har inte hört det. Och det har alltså visat sig slå igenom så till den milda grad. Och ser man på kapitalinkomster, så från 25 års ålder så har män högre kapitalinkomster än kvinnor. Och när det gäller i 50 års ålder så är det stora skillnader. Det där kan man hitta på Statistiska centralbyråns hemsida om man letar efter på tal om kvinnor och män.
Mm.
Där finns det ett litet otäckt diagram som visar precis det där.
Och då tänker jag att samtalet vi har, som jag ser för oss en del om just att få kvinnor att investera i aktier, att det är viktigt. Har jag fel?
Jag tror inte att så stora delar kan bero bara på aktieutdelningar. Nej. Och att skillnaden är så stor redan från 25 års ålder. Jag vet inte varför skillnaden börjar öka redan där. Och jag har inte sett någon som har tagit reda på det heller. Men det är en sån här nyfikenhetsområde då. Mm. Jag vill veta varför.
Mm. Ja, för jag tänker att det samtalet har kommit upp mer och mer. Eller jag har sett det i mina flöden.
Mm.
Att kvinnor liksom inte pratar om pengar och... Du vet, att investera i aktier, det är ingenting som kvinnor har gjort genom historien.
Kvinnor har inte haft några pengar att investera i aktier.
Nej.
Och under lång tid så sambeskattades man. Det var fram till 1973. Det var därför jag inte fick några studiemedel. Då.
Ja, för att ni sambeskattades.
Ja. Med min man och han fick ett skatteavdrag istället. Jag kunde ju inte köpa några aktier för det skatteavdraget.
Nej.
Det är nog på många olika sätt.
Mm.
Men män har större tillgångar som kan placeras fram till dess att kvinnorna överlever män och ärver.
Mm.
Och då finns det kvinnor som för första gången kan placera. Men det finns också kvinnor som har sparat. Och när det gäller pensionsförsäkringar, så länge de var avdragsgilla, så var det fler kvinnor som sparade, men de sparade mindre belopp än män.
Mm.
Och det var för att kvinnorna visste att pensionen riskerade att bli väldigt dålig.
Mm. Ja, för där ligger vi jättelångt efter fortfarande.
Ja.
Och det är för att kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning, eller hur?
Det är för att kvinnor har lägre lön.
Mm.
Det viktigaste man kan göra är att se till att ha hög lön för att få hög pension.
Men hur fan gör man det då?
Just precis! Där har du det. Hur fan gör man det då?
Ja,
det är precis så orättvist är det. Hög pension, om man har haft hög lön får man hög pension.
Ja.
Men sen är det också någonting som diskuteras nu som kallas för respektavstånd, eller vad? Man döpte till. Och det är, om någon aldrig har förvärvsarbetat så får den pension ändå. För det går ju inte att leva på luft.
Nej.
Men den har ju inte levt på luft under sitt liv heller, utan förr i världen så var det ju en hemarbetande kvinna oftast.
Mm. Mm.
Så är det inte nu. Och det är idag väldigt, väldigt få människor som inte har löneinkomster under livet.
Mm.
De flesta har. Men alla tjänar ju inte bra.
Nej.
Men om ens pension inte kommer upp i en viss nivå som det går överhuvudtaget att leva på, då får man påfyllnad av någonting som heter garantipension.
Mm.
Och om man har en aldrig så liten del av sin pension som garantipension, så är det ett litet kvitto på att ja, du har jobbat, men dina hoptjänade pensionspengar räcker inte att leva på. Så nu måste du få lite till för att du ska klara dig.
Mm.
Så det är så att säga ett liten biljett på att din pension är usel, så nu ska du få så du klarar dig.
Mm.
Nu har det uppstått om igen en diskussion. Tänk, är det inte orättvist att den som har jobbat hela livet bara får 300 kronor mer i månaden än den som inte har jobbat alls?
Mm.
Ja, då tycks det orättvisa i många. Faktiskt, nu gör jag en svepande generalisering. Välbeställda herrars ögon.
Mm.
Det är att den där människan som aldrig har jobbat faktiskt får pension.
Mm.
Jag vill se att det orimliga är att den som har jobbat hela livet inte har lyckats få ihop en pension som är högre än absoluta minimum.
Nej.
För sättet att lösa det där är ju inte att sänka absoluta minimum till under absoluta minimum. För man dansar inte på rosor på en garantipension idag.
Nej.
Utan istället se till att den som har jobbat hela livet tjänar mer och får en bättre pension.
Mm.
För på det viset kan man öka avståndet. Men det där, vad ska hon som har jobbat hela livet tänka när hon ser att grannen som aldrig har jobbat får nästan lika mycket?
Mm.
Då är tanken att hon ska bli så jättearg över att den andra får så mycket eller lite pengar.
Men det där är också problemet när vi hamnar i individdiskussionen, tänker jag.
Men det här kan man lika gärna se som en gruppdiskussion.
Ja.
Att pensionsnivåerna är alldeles för låga i Sverige. Särskilt för de som har haft ganska låga inkomster.
Mm.
Alldeles för låga.
Och då drabbas kvinnor. Och där hamnar ju ofta ansvaret på kvinnor som individ. Ni måste bli tuffare i löneförhandlingar. Ja. Ofta. Ni måste kräva mer lön. Vi coachar kvinnor och har lönesamtal.
Mm.
Men det är ju liksom inte det som är problemet, tänker jag. Utan problemet är att vi värderar kvinnors arbete mycket lägre.
Ja, det är också problemet skulle jag säga. Men det är väldigt förenklande att lägga det här på kvinnors axlar. Men det gjorde man redan. Jag var en arg debattör och en tämligen ensam debattör på 90-talet när det gällde pensioner.
Mm.
För det gick att se att det här pensionssystemet man införde, när det alla år skulle räknas. Mm. Det finns undantag för barnår som hjälper till lite grann. Alla år skulle räknas för att räkna ut pensionen istället för de 15 bästa av 30 år. Att det skulle drabba kvinnor. De partier som drev på i det här, och det var alla partier. Sverigedemokraterna fanns inte då.
Nej.
Men det var alla partier utom Vänsterpartiet.
Ja.
Då sa man att ja, men det här ger kvinnor ett verklig kraft och anledning att driva sina lönefrågor ordentligt, eftersom pensionen nu beror så mycket på. Det här kommer att bli fint.
Mm. Kommer att bli fint. Mm.
Ja, och jag sa i någon arg debatt att här ska man alltså löneförhandla, och sen så talar man med lönesättande chef, och så säger man att mitt arbete är värt mera. Jag jobbar väldigt hårt och har goda resultat. Ja, men vi har inte råd, förstår du, det går inte alls.
Mm.
Ja, men det här är orimligt jämfört med andra företag eller andra arbetsplatser. Ja, men vi kan inte jämföra oss med dem. Ja, men jag får lägre pension. Aj, 17, ja, det måste vi göra någonting åt. Vem hade nu trott på den?
Nej, det känns inte som ett vinnande koncept.
Inte precis. Och nu har det hänt exakt det som jag och några få till sa.
Mm.
Och nu håller man återigen på med att försöka säga att det är ju förfärligt att man får så lite pension om man har jobbat i så många år.
Mm.
Ja, men se då till att man får mer pension.
Ja.
Istället för att minimum ska sänkas till under minimum.
Nej.
Det här är en viktig poäng.
Ja,
och det är en viktig sak att bevaka i pensionsdiskussionerna nu.
Det är en sån stor andel av fattigpensionärerna som är kvinnor.
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt procent.
Det är en väldigt stor majoritet av människor. Dels är det människor med funktionshinder.
Mm.
Med funktionsvariationer som har förhindrat dem från att arbeta.
Mm.
Och sen är det människor med låga löner. Eller människor som har varit sjuka under långa perioder.
Mm.
Och sen är det också människor som har blivit utslitna.
Mm.
Som tjänar sämre och sämre ju äldre de blir. Och det finns en del yrken. Ett mansyrke där det är påtagligt är byggnadssnickare.
Mm.
De har inga axlar kvar när de har stått och spikat i tak tillräckligt länge.
Mm.
Men det är också många kvinnoyrken.
Mm.
Och i kvinnoyrkena så har man ju inte fått de hjälpmedel som industrin har fått. Industrin sysselsätter allt färre som andel av befolkningen.
Mm.
Men arbetena som tidigare var väldigt fysiskt tunga, de är nu krävande på andra sätt. De är högspecialiserade och väldigt komplicerade. Mm. Men vi har inte lyftar i alla hem där hemtjänsten hjälper gamla människor att ställa sig upp. Och den gamla människan kan vara tung eller ha svårt med balansen.
Mm. Mm.
Så de flesta som har mycket låga pensioner är kvinnor. Och det beror inte på att de inte har förvärvsarbetat alls. Utan också på att deras arbeten har blivit så tunga att det inte går att ha dem till 65. Eller som det nu ska vara till 67 eller 68.
Mm.
Det är inte fysiskt möjligt. Skeletten håller inte.
Nej.
Muskelfästena är slut.
Och det här med lön är ju, jag tar oss tillbaka till det ämnet. För det är så intressant att prata om. Mm. Och något som ju väcker mycket debatt. För att om man tittar på lönestatistiken, nu kommer inte jag ihåg exakta siffror, men jag tror att det var 4% nu skillnad om man tittar liksom överallt. Men om du tar bort typ kvinnodominerade yrken som offentlig sektor, kommun och sådär, då är ju skillnaden mycket större.
Ja.
Och varför är det så? Alltså, och hur kommer vi åt det? För jag tycker att det är, för då är man så, åh vad bra det går, ja, fast det gör det ju inte, tycker jag då.
Vad du tycker kan ju inte gärna vara fel. Ja, du kan vara illa informerad,
ja,
möjligt, men det är du inte, för du är väl informerad.
Ja, men jag tänker att så här, de kvinnodominerade yrkena höjer ju såklart för att det är mer kvinnor. Då blir ju skillnaden lägre. Eller?
Ja.
Ja.
Vi kan se några exempel där lönestrategier har förbättrat för kvinnor. Sjuksköterskor är ett yrke.
Mm.
Sjuksköterskorna har lyckats påpeka att de har ett högkvalificerat yrke. Att det kräver stor aktivitet, stor uppmärksamhet och medför ett tungt ansvar.
Mm.
Och dessutom så är det brist. Det har de skickligt och målmedvetet kunnat använda för att höja sin yrkesnivå.
Mm.
De som kommer efter nu är undersköterskorna, för de är också brist på.
Mm.
Och sen väntar jag att vårdbiträdena ska komma efter, för de kommer de också.
Mm.
Det är nödvändiga yrken. Man kan inte säga att ja, men vi får vänta med vården här några månader eller något år tills vi hinner utbilda flera. Det går inte.
Nej.
Lärarna har lyckats att få upp sitt yrke genom brist.
Mm.
Man måste ha legitimerade lärare för att kunna sätta betyg. Då går det bättre att förhandla än annars. Medan till exempel människor som lokalvårdare har inte lyckats på samma vis.
Mm.
Och det finns många andra områden. När man filerar yrket och ser, ja, här har vi skenbart jämställda löner. Men om vi ser vad man verkligen gör, så visar det sig ofta att kvinnor har mer enformiga moment och har mindre rörlighet i förhållande till sin arbetsplats. Har färre möjligheter att kunna gå undan en kvart.
Mm.
Eller ja, kunna gå på toaletten i lugn och ro när man verkligen behöver. Och det finns också vilka som sitter vid en arbetsstation och sitter där hela arbetspasset jämfört med de som servar med verktyg och rör sig friare runt omkring. Det är också könsfördelat och de rörligare är oftast bättre betalda.
Mm.
Förut har det varit så att tunga och monotona arbeten skulle ersättas med bättre lön för att de var mer påfrestande.
Mm.
Medan de som hade rörligare och friare yrken, exemplet lärarna och sommarloven, de skulle avstå lite lön från det. Men det visade sig att när man såg på det här för en 5-6 år sedan, jämställda löner i arbetslivet, och undersökte saken, så visade det sig att de som hade rörliga och fria arbeten och kunde bestämma mera, de fick ett litet extra lönepåslag i förhållande till de som inte fick det.
Mm.
Så det är alltså den här orättvishetstanken. Om du har det bra så ska du få lite mera lön, så blir du glad också.
Mm. Men är det sånt här som innefattar sig typ privat sektor? Eller privat sektor med typ IT-bolag och...
Det här finns faktiskt överallt.
Ja.
Men när man säger att privatisering hjälper mot löneskillnaden, så är löneskillnaden mellan kvinnor och män större i privat sektor än vad den är i offentlig sektor.
Det är det jag tänker på. För det såg jag också när jag som sagt kommer inte ihåg exakta siffror, men när jag satt och tittade på det där. Så i privat sektor är det ju stor skillnad på lönerna. Alltså.
Ja, det är det. Så det där att om det blir privat sektor så blir det bättre.
Nej.
Ja, inte könsmässiga löneskillnader. Det har privat sektor en del att
jobba med.
Att visa upp.
Men jag tänker att företag har ett enormt ansvar. Alltså om vi kan börja lyfta det här från en individnivå. Alltså förstår du att kvinnor ska förhandla lön bättre? Det har vi ju varit inne på. Mm. Men för jag hade en gäst här där de har liksom som en pott i företaget sparad hela tiden. Och så tittar man på löneskillnader så här, oavsett lön.
Mm.
Har alla lika mycket betalt för samma arbete? Mm. Ja eller nej? Nej, här är en man eller kvinna som tjänar sämre. Bra, men då lägger vi in från den här potten. Det är ju jättebra, tänker jag. En väldigt bra strategi.
Mm.
Vad kan man göra mer? Alltså om vi ska liksom sluta nu och prata om att kvinnor måste bli bättre på att ta för sig och tjofaderittan, det här som vi håller på att dras med hela tiden.
Chefer måste bli bättre på att sätta löner.
Ja.
För det finns ju en del studier, och jag har inte referensen i huvudet här, men som visar att kvinnor sätter rättvisare löner på kvinnor och män.
Mm.
Än manliga chefer.
Mm.
Så kvinnliga chefer är bättre för både kvinnor och män.
Mm.
Än vad män är. Men män får samma lön oavsett kvinna eller man. I förhållande till vad de utför.
Mm.
Medan kvinnor får sämre lön av män.
Mm. Och det där är ju så... Man blir så frustrerad.
Man blir arg.
Ja, för jag tänker så här, och sen tänker man så här, folk gör ju inte det för att man är elak. Förhoppningsvis så är det ju omedvetet. Och att det lever i strukturen och normen på något sätt. Eller vad tror du?
Jag tror inte alls att någon kliver upp på morgonen och säger ja, idag ska jag diskriminera.
Nej.
Utan man känner igen kompetens som liknar ens egen.
Mm.
Man gör som man alltid har gjort.
Mm.
Man vill inte ha bråk. Man funderar inte så mycket över saken.
Nej.
Och sen tror man att diskriminering, det måste vara någon som tänker ja, nu ska vi klämma åt dem. Det är det inte alls, tror jag.
Nej.
Utan det är slappt mönstertänkande. Man gör som man har gjort förut. Det här har ju alltid gått bra. Inga problem där. Det är ingen som klagar. Nej. Men jag kan ju inte sänka hans lön. Hur skulle det se ut? Det vill säga, det där att sätta lön på saklig grund, det är förskräckligt svårt.
Mm.
För att, vad är det som är sakligt? Det är att du måste kunna sätta lön efter kompetens och bra resultat, oavsett om den här människan arbetar på ett sätt som inte liknar ditt. Eller om den här människan har några andra drag som inte liknar dig. Och det är svårt.
Ja, det är därför jag blir alltså trött på när folk säger rätt person på rätt plats. Till exempel nu när vi ska byta statsminister. Och Magdalena Andersson kom upp som diskussion och hon fick att hon skulle bli folklig och allt vad det var. Och hon är för principfast och det var ju massa. Och det här la jag ut en grej om på Instagram då. Och då var det många som kommenterade, jag fast rätt person på rätt plats. Och man bara, jag fast rätt person har ju alltid varit en man. Så det är alltid det vi kommer att bedöma alla utifrån. Då hade jag aldrig sagt att nu kläder vi från löner. Men jag tänker att samma tanke appliceras här.
Men det är också så. Är det någon som har sagt att Carl Bildt ler inte tillräckligt mycket?
Nej, om man kollar på Anna Kinberg Batra. Alltså jag menar, det händer ju genom historien.
Om man jämför med hur hon behandlades. Mm. Måste Bengt Westerberg se så sur ut?
Nej. Nej, men diskussionen om inkvotering hade aldrig kommit upp om det hade varit en man. Alltså det är ju bara...
Är det någon som verkligen tror att det finns en bästa partiledare för varje parti?
Mm.
Och det är den bästa, den enda tänkbara. Och sen plötsligt när den försvinner, då är den helt otänkbar. Och nu finns det den nya bästa.
Mm.
Det är naturligtvis val mellan en massa möjliga människor. Precis som det är vid en massa andra chefsjobb eller ledande jobb. Mm. Och det... Väldigt få som säger åt, låt oss säga Marcus Wallenberg, kan du inte se lite glad och god ut?
Ja.
Det är bizarrt att säga det. Och det är lika bizarrt att säga det till kvinnliga industriledare eller kvinnor högt uppsatta i näringslivet.
Mm. Det är därför jag tänker att vi behöver en kvinnlig statsminister. Alltså som kan spränga den här könsmaktsordningsbubblan som vi på något sätt lever i. Och på något sätt är så blinda för.
Det är lätt i Sverige att tro att man är bättre än vad man är.
Mm.
Och så ser vi på Norge och så ser vi på Finland och så ser vi på Danmark och så ser vi på Island. Är det så att män i de där länderna är så särdeles urkompetenta så att man har valt dem tidigare men så plötsligt så dök det upp någon kvinna?
Mm.
Eller är det så att urvalet är bättre där? De har alla haft kvinnliga partiledare. Nu har vi flera kvinnliga partiledare. Det är jättebra.
Mm.
Och jag blir själv väldigt glad när jag hör tre kvinnor vara djupt politiskt oense om någonting. Och man diskuterar inte. Men hur kan ni vara oense? Ni är ju kvinnor. Det går jättebra, tack. Det går precis lika bra som om det hade varit män.
Men samtidigt fick ju Ebba frågan, Ebba Busch, när hon var med någonstans. Hur blir det mellan dig och Annie Lööf nu när ni liksom går... Blir inte ni osams nu när KD ställer sig bakom SD i vissa frågor och sådär?
Jag tror att de blir lika osams som, ja, vad ska vi säga?
Vilka, ja, men män som gör
ja,
det.
Ja, visst, manliga partiledare som gör det.
Ja. Jag tycker det här är intressant och jag tror att vi behöver en kvinnlig statsminister, som sagt. För att spränga den där. Men jag tänker, och då blir folk sådär, och då kommer ju det där, rätt person på rätt plats. Men du hade ju aldrig frågasatt det om det var en man.
Ja, Håkan Juholt blev lite ifrågasatt.
Ja, det var ju tjej, sant.
Men för det
mesta
inte. Men
det var ju när han väl var vald, tänker jag.
Ja, eller det var innan. Det var rörigt där. Ja. Men det finns inte en enda rätt person. Nej. Man kan ta särskilt inte när det handlar om politik.
Nej.
Det finns ju många olika vägar som olika partier inom sina ramar kan bestämma sig för att gå.
Mm. Men jag tänker att vi alltid men ofta bedömer ledare överlag utifrån en manlig standard, liksom. Förstår?
Ja, och sen så och finns det då kvinnor mindre. Som hålls fram som, ja, men hon var som en riktig karl. Golda Meir i Israel, ja, till exempel.
Mm.
Men lika omöjlig som drottning Elisabeth av England var som regent när hon tillträdde, lika omöjlig är väl egentligen männen runt omkring henne idag. Man vänjer sig vid det man ser.
Mm.
Och den första isländska presidenten, Vigdis Finnbogadottir, hon blev ju så självklart så småningom så att man fick påpeka att jo, men både kvinnor och män kan vara presidenter på Island. Det går fint.
Mm.
Och när man väl har vant sig vid det så vi kommer att vänja oss vid att ha en kvinnlig regent.
Mm.
Det var det länge sedan vi hade senast.
Mm.
När kungen går bort. Att tro att det befintliga är det enda tänkbara, det är väldigt underligt.
Mm.
Men vi har haft dålig högsta representation i politiken i Sverige av kvinnor och män. Och de män som har funnits där har varit ganska lika varandra, fastän med väldigt olika politisk inriktning, förstås. Mm.
Och nu blir det ju så att om Magdalena Andersson, eller om en kvinna blir partiledare för Socialdemokraterna, då har vi ju faktiskt inte en jämställd.
Ja, i ett historiskt perspektiv så kan vi väl hålla på så här ett tag då innan vi börjar yla om att nu måste vi kvotera in en man.
Ja, nej, jag tycker inte vi ska yla om det heller. Men då är vi ju jämställda åt fel håll, eller ojämställda åt fel håll om man ska se det så. Fast jag tycker som du att det är bra. Att vi behöver inte börja tjafsa om
jag
vi tittar på...
Jag tycker inte att det är bra, men jag tycker att det speglar en väldigt 100 år av motsatsen. Om det är nämligen så att först har vi 90 år av praktiskt taget bara män.
Mm.
Sen kommer det in kvinnor.
Mm.
Och när det har kommit in några kvinnor, då måste vi ha varannan kvinna, varannan man.
Mm.
Då kommer vi att bli jämställda om ungefär 500 år.
Mm.
Vi får balansera det lite åt andra hållet. Och sen får man kanske byta lite oftare, för då finns det också plats för flera.
Mm. Ja, det är grymt. Och vi måste börja avrunda nu. För nu har vi spelat in länge. Men det har varit jättekul att du har varit här i alla fall. Och ja, jättekul. Lärorikt. Så tack så mycket för att du kom.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka. Och så hörs vi på onsdag igen.